Välkommen på andakt. Idag ska du få lyssna på
Rickard Appelqvist som sjunger och spelar för oss.
Och mig, Theresia Lengren, pastor i Malmberget och Gällivares missionsförsamling.
Giv oss, o Herre, öppnade ögon. Vi vill se Jesus, vidröra honom. Lär oss att lyssna, höra hans stämma. Giv oss, o Herre, öppnade ögon.
Dagens text kommer från Johannes evangeliet 9. Temat är trons kraft. Medan jag läser den här texten kan du väl fundera på vad trons kraft innebär i den. Där Jesus kom gående fick han se en man som varit blind från födseln. Lärjungarna frågade honom: Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Jesus svarade: varken han eller hans föräldrar har syndat. Men Guds gärningar ska uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. När natten kommer, då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sen spottade han i marken, gjorde en deg av med spottet och strök degen på mannens ögon och sade: gå och tvätta dig i Siloa-dammen. Siloa betyder utsänd. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seenden. För andra gången kallade fariseerna till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: ge Gud äran. Vi vet att den här mannen är en syndare. Han svarade: om han är en syndare vet jag inte, men det vet jag, att jag som var blind nu kan se. De frågade honom: vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade: det har jag redan sagt er, men ni ville inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar. Då snäste de av honom och sade: du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Han svarade: ja, det är det märkliga, att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som varit född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud, hade han inte kunnat göra någonting. Då sa de till honom: du föddes syndig alltigenom och du ska undervisa oss. Och det körde ut honom. Jesus fick höra att han kört ut honom, och när han träffade honom frågade han: tror du på människosonen? Han svarade: vem han är han, Herre? Jag vill tro på honom. Jesus sade: du har sett honom, det är han som talar med dig. Då sade han: jag tror, Herre, och föll ner för honom. Och Jesus sade: till en dom har jag kommit hit till världen, för att det som inte ser ska se, och det som ser ska bli blinda. I valet av den här texten har de som har tagit fram kyrkoåret valt att bryta mitt i texten. Därför finns det ett parti från Bibeln som vi inte läser i kyrkårets text. Om du vill läsa hela texten så ska du läsa Johannes evangeliet kapitel 9, verserna 1-39. Och det är verserna 8-23 som är bortplockade. Den första delen i texten handlar om hur Jesus gör att en blind man får sin syn tillbaka. Det gör han genom en deg av sand och spott som han la på mannens ögon. Och han fick sin syn tillbaka. Under den här tiden så var saliv en vanlig del i den folkliga läkekraften. Därför var det inget konstigt att Jesus gjorde så. I den här första delen frågar också lärjungarna vem det är som har syndat, som har gjort mannen blind. För att förklara varför vissa människor drabbas av lidande så har man tagit fram olika förklaringar vad som har blivit fel. Och när det fanns människor som inte kunde ha gjort något som gjorde att de blev lidande, typ den här mannen, han var född blind från födseln, han hade ju omöjligt kunnat syndat. Då förklarade man att de led på grund av sina föräldrar. Och då i det här fallet att modern hade gjort fel. Och fostret var därmed medskyldigt och kunde drabbas av lidande. Den delen som vi inte hör handlar om hur fariseerna talar till mannen och hur han får berätta för dem vad som har hänt och hur han har fått synen tillbaka. När vi kommer tillbaka in i texten får mannen frågan igen hur det har gått till att han har fått synen tillbaka. Och det är fortfarande fariseerna som frågar honom. Och att de frågar en gång till kan bero på att en person som ljuger, den kan sällan återberätta samma sak på en gång till. Så att då vill de liksom få honom att framstå som en lögnare. Men den här mannen som har varit blind, han säger samma sak en gång till. Och han till och med lite kaxar mot fariserna, så står upp mot dem och säger emot dem. Texten avslutas med att mannen träffar Jesus igen och får bekräfta sin tro på Jesus som människosonen. Det är då han inser vem Jesus verkligen är. Den texten som vi läste avslutas med att Jesus säger att han har kommit för att de som är blinda ska se och de som ser ska bli blinda. I verserna precis efter det så frågar fariseerna om de också är blinda och Jesus svarar att de fortfarande ser eftersom de fortfarande har synd. Vilket gör att texten knyts ihop. Det handlar inte om att synda och vara blind eller att se och vara syndfri. Den här texten handlar inte om våra synder. Det var inte därför mannen var blind, utan det handlade om att Jesus skulle kunna göra honom seende och på så sätt visa på Guds kraft. För mig finns trons kraft med på två ställen, och du kan säkert tänka på fler. För mig handlar den första stället om när Jesus gör den blinde mannen seende. Tron kan bota sjuka. Göra svårigheter lättare, göra det omöjligt möjligt. Det sker inte alltid, men det kan ske, och i den här texten sker det. Jesus gjorde det och säger att vi kan göra det, men som sagt, inte alltid. Men vi måste be och lita på att tron kan förflytta berg. Den andra delen handlar om för mig när mannen berättar för alla vad som har hänt, och fast fariserna ligger vill få honom att tvivla, säga fel saker, så är han fast besluten att stå upp för det han har varit med om. Han är till och med lite kaxig. Han viker inte en tum i sin berättelse. Jesus har inte talat om för den här mannen att det är han som är Messias, men mannen säger ändå att den som har öppnat mina ögon är sänd av Gud. Han tror, han låter sin tro få konsekvenser. Genom tron får han kraft att stå upp för det som är rätt. Jag tänker att tron kan ge oss kraft idag också. För mig handlar det inte om att jag får en dunderhonung som Bamse och blir stark. Utan det handlar om att genom mig kan Gud verka Och det är det som ger mig min kraft. Att det är Gud som har gett mig den. Men trots att det är Gud som ger mig den här kraften och att jag inte gör det själv, så tänker jag att precis som att få kraft att göra allt annat på dagarna, så behöver jag få kraft och påfyllnad av tron. Att få en påminnelse om att tron är en kraft som gör att jag kan göra stora saker. Och den här påfyllningen får jag genom lovsång, bön och undervisning. Men en av de viktigare frågorna för mig med den här texten och det här temat blir: vad gör jag av trons kraft? Använder jag den som Gud vill? Gör jag som mannen och står upp för min tro? Eller låter jag bli att använda den? Är jag ett redskap? Är jag ett Guds redskap? Och vad händer med trons kraft som inte används? Försvinner? Kan man spara? Eller kan jag få ny kraft om jag aldrig använder den? Det finns en berättelse i en andaktsbok om en annorlunda bank. En bank som varje dag ger mig 86 400 kronor. Varje dag försvinner det kronor som jag inte använt, men varje morgon får jag ny. Berättelsen avslutas med att den här banken är livet eller en dag. Och de 86 400 kronorna är antalet sekunder som vi får varje dag. Det är sekunder som vi inte använder, får vi aldrig tillbaka. Så summan av andakten är att vi ska använda varje dag till något bra. Och jag tänker att det är samma sak med kraften från Gud. Kraften som inte kommer av mig, utan av Gud och min tro. Jag får den ny varje morgon och det som jag inte har använt försvinner varje kväll. Och varför ska jag då inte se till att använda det så bra jag kan? Varför skulle inte du använda den kraft du har fått så bra du kan?
Jag tror på en Gud som är helig och varm, som ger kampglöd och identitet. En helande Gud som ger trasigt till helt, som stärker till medvetenhet, som stärker till medvetenhet, som stärker till medvetenhet. Jag tror på en Gud som gråter med mig när jag gråter, så allting är gråt. En tröstande Gud som kan trösta lik den som väntar tills gråten gått åt, som väntar tills gråten gått åt, som väntar tills gråten gått på. Jag tror på en Gud som bor inom mig och som bor i allt utanför. En skrattande Gud som vill skratta med mig, som lever med mig när jag dör, som lever med mig när jag dör, som lever med mig när jag dör.
Vi ber. Tack Gud för att du ger oss kraft för att klara av massa olika saker. Tack för att du ger oss ny kraft varje morgon. Och tack för att du vill att vi ska använda det. Du ser vad vi sitter och tänker på, vad vi ber för. Du ser om det är stort som smått. Jag ber för det som vi vill ha hjälp med och jag ber för det som vi är tacksamma för. Du ser den platsen som vi bor på, var och en som lyssnar. Du ser var den ligger och vad som behövs där. Du ser läget i världen med upplopp och krig på olika platser. Både de som vi får dagliga rapporter om och de som vi knappt får höra om. Så ber vi enligt Ekumeniakyrkans förbönskalender för Region Svealand. Du ser vad de håller på med där och vad de strävar efter och alla de människor som finns där. Vi ber också för den kyrka som vi är systerkyrka med i Liberia och för alla de människor som är med där och med det arbetet som de jobbar med. Så lägger vi de närmaste dagarna i dina händer. Ge oss kraft att orka och mod att göra. Amen. Så tackar jag dig för att du har lyssnat. Och önskar dig allt gott de närmaste dagarna. Och till slut får du med dig en välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen.